Ja, det är svårt att inte fascineras av en så sammansatt och rik personlighet.
Det säger Per Ström, akademiintendent vid Uppsala universitet, om drottning Kristina. Uppsala universitet uppmärksammade 6 juni 350-årsminnet av att hon abdikerade på slottet i Uppsala. Per Ström berättar om firandet och om varför drottning Kristina är så fascinerande.
Det är ju alltså en dag då som sammanfaller med Sveriges nationaldag. Det finns ju en del viktiga saker som har hänt den 6 juni.
Varför abdikerade hon på nationaldagen?
Ja, det var ju inte nationaldag på den tiden. Men det var säkert medvetet valt så, därför att hennes stamfar, alltså ättens grundare så att säga, Gustav den första, Gustav Vasa, hade valts till kung den dagen. Och det visste man ju om, och därför var det ju djupt symboliskt då att hans sista ättling på tronen i direkt nedstigande led så där skulle lämna den på samma dag. Ja, universitetet högtidlighöll minnet av Kristinas tronavsägelse dels genom ett vetenskapligt symposium dagen innan som hölls på Gustavianum, som nu är universitetsmuseum, och det var ju Kristinas universitetshus så att säga. Med en lång rad mycket upplysande och utmärkta föreläsningar som speglade Kristinas person och det här skedet och vad som hände runt omkring och hennes egna motiv och så vidare för den här åtgärden. Sen på själva dagen så gavs det en föreställning, en musikdramatisk föreställning i rikssalen på Uppsala slott. Och det är ett initiativ som inte kom från universitetet, utan egentligen hela minnesfirandet kommer sig av den här idén som väcktes av Susanne Rydén, en sopran som har intresserat sig för Kristina och skapat denna intressanta föreställning som heter Kristinas resa. Och den resan som det handlar om, det är den resa som började på tronen i Uppsala slott på förmiddagen eller morgonen den 6 juni 1654, när drottningen själv lyfte kronan från sitt huvud och steg ner från tronen. Hennes kusin Carl Gustav kröntes ju på eftermiddagen samma dag, och Kristina lämnade på kvällen Uppsala och reste sedan via Stockholm rätt så snabbt ut ur riket. Och hon fortsatte på sin resa med den lilla hovstat som åtföljde henne via Flandern, där hon egentligen konverterade i Bryssel, och Frankrike. Och så småningom skulle hon komma till kyrkostaten, för intentionen var att komma till Rom. Hon fick då konvertera en gång till faktiskt innan hon kunde resa in i kyrkostaten. Den nye påven ville att det skulle göras offentligt.
Så det här var ju en av de få människor som har konverterat två gånger.
Ja, till samma.
Till samma religion.
Ja, just det. Och det är ju naturligtvis så att det här blev ju ett väldigt väsentligt propagandanummer från kyrkans sida. Vi ska ju komma ihåg alltså att det var Kristinas generaler som så att säga hade vunnit i det 30-åriga kriget. Och den nye påve som då hade tillträtt just sommaren 1655 var Fabio Chigi, som hade varit den påvlige legaten vid fredsförhandlingarna i den västfaliska freden. Han hade nu blivit påve Alexander den sjunde, och man kan väl tänka sig att han ville göra det mesta möjliga av detta. Han tog ju också emot Kristina storslaget sedan när hon äntligen då gjorde sitt intåg i Rom, där ju Porta del Popolo hade formats om till en triumfbåge till hennes ära, och där hon då red in dagen före julafton 1655. Och meningen är nu att den här föreställningen Kristinas resa också ska landa i Rom till det 350-årsjubileet.
Nästa år alltså?
Alltså nästa år i december. Det blir dock inte just dagen före julafton, men lite tidigare i december. Och då kommer man också här i Rom att ha en vetenskaplig del i anslutning till detta, har jag förstått. Där det mest kommer att vara betoning på Kristinas roll i sin tids romerska kultur och framförallt musikliv. Hon knöt ju till sig här i Rom tidens främsta tonsättare.
Vår tidsbild av Kristina, förändras den därför att det kommer fram nya upptäckter eller förändras den därför att vi som åskådare förändras och kanske ser idag på en gestalt som Kristina ur ett mer europeiskt perspektiv och mindre ur nationalstatens perspektiv?
Ja, det här är ju en intressant mentalitetshistorisk frågeställning kan man säga. Och det är naturligtvis är det ju så att varje tid betraktar ju historien utifrån sitt eget perspektiv och vi har ju förändrats i vårt perspektiv. Det har ju gjorts tydligt i de här föredragen som nyss har hållits i Uppsala att man måste hela tiden, historikerna själva måste omvärdera sina egna ståndpunkter och ta ställning till den tidigare forskningen. Och det kan ju göras dels på grund av att man finner nya källor och får ny kunskap på det sättet. Men man måste också på nytt betrakta vilka bevekelsegrunder som kan ha funnits hos föregående forskare och hos en själv också i när man tidigare har värderat de historiska fakta som man så att säga känner till. Och där är det ju så med Kristina just att det här har ju varit ett nationellt trauma kan man säga för svensk del. Och från 1800-talet så har historieskrivningen då varit generellt sett rätt så negativ och ljum mot Kristina i Sverige.
Därför att hennes agerande måste ju ur nationalstatsperspektivet så måste ju hennes agerande betraktas som en slags fosterlandsförräderi.
Ja,
men medan man idag i ett europeiskt perspektiv kanske mer ser henne som en person som längtar efter Europa.
Och, ja, det är exakt. Det är ju väldigt intressant och det är ju någonting alldeles helt nytt då kan vi säga för oss. Ur ett svenskt perspektiv nu. Men det här togs upp bland annat av Marie-Louise Rodén, professor i Kristianstad, i ett föredrag där hon just tog ställning till den tidigare forskningen och hur man har sett på Kristina. Och en viktig sak i det här sammanhanget är väl då att man kanske inte ska. Dels så är det inte säkert, det har varit ett debattämne länge, jag vill inte ta ställning i det för jag är inte själv någon Kristina-forskare eller expert på detta. Men det har alltså varit en debatt som har pågått tidigare huruvida konversionen och tronavsägelsen hänger ihop eller inte och vilken relation dessa saker har till varann. Och också bevekelsegrunderna för Kristinas konversion egentligen. Men man kan också hävda att Kristina ju faktiskt abdikerade inte för att kunna konvertera utan snarare för just att visa omsorg om nationen, om landet. Eftersom hon hade kommit fram till att hon inte kunde eller ville gifta sig och hennes främsta uppgift som regent var att trygga tronen. Och man kan alltså gärna hävda att hon tog det här drastiska steget för att göra just detta och själv kunna vara i livet och bevaka hur det gick. Alltså att den utsedde tronföljaren, hennes kusin Carl Gustav, trädde till och tog över kronan.
Du sa nyss att du inte är någon Kristina-forskare men ändå så vet jag att du är väl påläst om Kristina och länge har varit intresserad av henne. Vad är det i Kristina-gestalten som har gjort dig intresserad av henne?
Ja, det är svårt att inte fascineras av en så sammansatt och rik personlighet, tycker jag. Från ett amatörperspektiv. Själva det yttre är ju intressant med de här dramatiska händelserna. Jag menar, vi kan nästan inte tänka oss en så omvälvande dramatisk händelse som Kristinas tronavsägelse